Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Det här är Mördarens profil om Hagamannen, och fler avsnitt av den här serien finns att lyssna på som Nådio-prenumerant. Nu börjar podden.
Vi vill varna om att det här avsnittet innehåller otäcka scener och beskrivningar som kan skapa obehag.
Vi tänkte att det här är bråttom, för att nästa år han är hel.
En serievåldtäktsman som kännetecknas av brutalt våld och hänsynslöshet.
Han var ju, så att säga, han verkligen spred skräck bland människor.
Polisen står handfallen. Åren går och Hagamannens offer blir allt fler. Var ska man leta? Det görs en gärningsmannaprofil. I hopp om att ge en fingervisning om vem det är som polisen jagar. Den är tänkt att hjälpa polisen i utredningen. Men just i det här fallet kan den kanske till och med fått polisen att leta på helt fel ställen.
Det verkar ju leta sådär allmänt att man är lite... har fastnat i en sån där stereotyp bild av hur en sexualbrottsling ser ut.
Det som styrde honom egentligen var någon slags aggressivt förhållande till kvinnor, tänkte vi.
I den här serien djupdyker vi i arbetet med gärningsmannaprofiler som gjorts i uppmärksammade fall. Det här avsnittet handlar om Hagamannen. Den serievåldtäktsman som under 8 år i början av 2000-talet spred skräck i Umeå. I det här sammanhanget är Hagamannen-fallet speciellt, eftersom just gärningsmannaprofilen i efterhand kom att hamna i centrum. Och den fick motta en hel del kritik. Men vad stod det i gärningsmannaprofilen? Vad trodde man om förövaren? Vem han var, vad han gjorde och varför? Och vad stämde egentligen när gärningsmannen väl kunde gripas?
Människor är så olika, så ibland slår de helt fel, va? Och det måste man räkna med.
Du lyssnar på Mördarens profil, en podd för Nådio med mig, Olivia Sandell. Det är en augustinatt 1998 i Umeå. En 14-årig flicka är på väg hem. När flickan passerar Hagaparken blir hon plötsligt överfallen bakifrån. Mannen som attackerar henne drar en skarf runt hennes hals i ett stryptag. Hon skriker och gör motstånd samtidigt som hon känner att hon är på väg att domna bort. En cyklist närmar sig. Mannen som attackerat flickan avbryter attacken, släpper taget om hennes hals, knuffar ner flickan i en närliggande bäck och försvinner från platsen. Det här är Hagamannens första, men absolut inte sista, överfall.
Tror här är den.
Vår reporter Alice Löv sitter bredvid gärningsmannaprofilexperten Tom Packanen. Han är psykolog, rättspsykolog, och har skrivit en avhandling om rättspsykologi och profilering. Tillsammans tittar de igenom de punkter som sammanfattar gärningsmannaprofilen över Hagamannen.
Han har troligtvis inte många vänner eller några kärleksfulla relationer.
Just det. Och introvert.
Mm.
Ser sig själv som en ensam varg.
Socialkompetensen är låg. Håller sig gärna på sin kant.
En gärningsmannaprofil bygger bland annat på fakta från liknande brott där en gärningsman kunnat dömas. Man sammanställer en bild av hur en typisk gärningsman ser ut, hur den troligen agerar, resonerar och lever i övrigt. Man utgår också från fakta om brottet, vilken tid brottet ägde rum, vilken plats han utförde brottet på och vilka han valde som offer, menar man kan berätta något om vem gärningsmannen är.
No. Det där, alltså den bilden som målas upp här är ju nog av just den här liksom socialt inkompetenta ensamstöringen som det där, som inte är så bra på relationer eller så.
Vi ska återkomma till gärningsmannaprofilen och prata mer med Tom Packanen. Men först ska vi berätta om vad det var som egentligen hände. 1999. Det har gått nästan ett år sedan den första attacken på den 14-åriga flickan. En 26-årig kvinna är på väg hem från en restaurang när hon attackeras. Mannen tar stryptag på henne och genomför en brutal våldtäkt. Efter det kommer överfallen tätare. I november samma år attackeras 3 kvinnor. Mannen slår dem, tar stryptag. En av dem lyckas slå sig fri, en annan springer ifrån honom, men en av de 3 dras in på en öde tomt och våldtas. Attackerna sker i närheten av området Haga i Umeå. Och mannen som ligger bakom dåden kallas därför i media för Hagamannen. Stämningen i Umeå är påtagligt orolig. En del kvinnor vågar inte längre gå ut om det är mörkt. Många bär nyckelknippan i ett stadigt grepp i handen, redo att slå och försvara sitt liv. Polisens signalement är en man på cirka 30 år med mellanblond hår och normal kroppsbyggnad. Ett annat signalement som sticker ut något är att mannen uppges ha små fötter. Umeå och det annars trygga bostadsområdet Haga har förvandlats. Folktomma gator har blivit till minerad mark och mörka vrår i husportar är potentiella fällor. Folk som har varit ute en fredagkväll försöker se till att ha sällskap hem och allt fler väljer att ta taxi på kvällen eftersom de inte vågar gå den korta biten från busshållplatsen. Hagamannen, den anonyma gestalten med mellanblond hår och små fötter, finns ständigt i folks medvetande. Rädslan för när han ska slå till nästa gång och oron för vem som blir hans nästa offer är alltid närvarande. Det är en skräck som bitit sig fast i staden. Ingen kvinna går längre säker. Attackerna fortsätter och i mars år 2000 överfalls en 22-årig kvinna som våldtas och misshandlas brutalt och lämnas medvetslös på platsen.
Medvetslös i en snöhög där hon förmodligen hade omkommit om inte en väktare hade gjort något avsteg från sin vanliga traditionella rundvandran.
Det här är Ola Boja. Han har tidigare jobbat som kriminalinspektör och arbetat i Rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp. Den grupp som kom att jobba med den gärningsmannaprofil som gjordes över Hagamannen. Han berättar om hur en väktares beslut att ta en annan väg än han brukade troligen räddade den 22-åriga kvinnans liv.
Tror att han skulle gå pinka bakom snögen och körde in där och då såg han henne och gick det och rädda henne, men att hon legat några timmar till så kallt i Umeå.
När Ola Boja och gärningsmannaprofilgruppen kopplas in har Hagamannen än så länge bara begått en bråkdel av alla de brott han i slutändan skulle göra sig skyldig till. Men polisen är ändå rätt säker på att det rör sig om en och samma gärningsman som ligger bakom attackerna.
Och det var den här ilskan mot kvinnorna som någonting utöver det vanliga. Han var också en sån där rovdjursbeteende. Han följde efter dem, han valde ut någon, följde efter och väntade tills personen hade nått en plats där han tyckte att det var lämpligt att slå till. Och då kastade han sig på dem bakifrån, fick ner dem, hade ofta något någonting och strypa med snör eller något sånt där. Och våldtog dem. Och slog dem. Han var väldigt arg på dem. Ja, så försvann. Och det där upprepades ungefär likadant. Våldet blev ju ja, möjligen värre. Det som styrde honom egentligen var någon slags aggressivt förhållande till kvinnor, tänkte vi.
Ola Bojas arbetsplats, gärningsmannaprofilgruppen, eller GMP-gruppen som den också kallas, består av personer med flera olika kompetenser som rättsläkare, rättspsykiatriker, kriminaltekniker och poliser. Tillsammans ska de arbeta för att bygga upp en teori kring vem gärningspersonen kan vara. Ola Boja åker med kollegor upp till Umeå för att besöka brottsplatserna.
Jag vet, vi var där både när det var knädjup snö och barmark. Ja, minst två gånger där. Men för att få någon slags perspektiv. Och hur tänker han? Vilka siktvinklar har folk uppe från sina lägenheter och balkonger och så där nere? Och vad är det han har väntat på för att han ska våga slå till? Och hur bra måste man hitta här för att kunna veta att bakom det hörnet passar bra att slå till? Kan man inte veta om man är där första gången? Ja, men brottsplatserna var nog sådana som råkade vara öde just vid det tillfället. För det rörde sig ganska mycket folk här. Kan man inte tro, men ganska stort. Och blir universitetsstad och mycket unga människor som är ute och festar på kvällarna och sådär. Och ett brott skedde ju förresten inne på campus där också. Det var tjejen i snödrivan där.
Hagamannens offer blir bara fler. Och skräcken bland invånarna i Umeå växer sig allt starkare. Vem är han som går ut på Umeås gator om kvällarna och våldtar och misshandlar flickor och kvinnor? Vem är våldtäktsmannen som använder sig av sånt brutalt våld och som visar en sån kyla och total likgiltighet inför om kvinnorna överlever eller inte? Samtidigt som Hagamannens offer blir allt fler så växer polisens oro för att våldet mot hans offer kommer att eskalera.
Vi tänkte att det här är bråttom för att nästa år han är hel. Och ja, vad gör man? Man kan inte ställa en konstapel bakom varenda björk i Umeå heller.
Han var ju, så att säga, han verkligen spred skräck bland människor.
Det här är Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi. Han minns fallet väl.
Så det var ju oerhört viktigt att få tag i honom så fort som möjligt och stoppa den där brottsserien.
Jerzy Sarnecki delade polisens oro för att våldet kunde komma att eskalera.
Ja, det där är någon sån här teori man har i de där sammanhangen. Nämligen att en person som begår den typen av mycket grova våldshandlingar, om han inte stoppas på något sätt så eskalerar hans njutning av att använda våld och så prövar han mer och mer våld. Jag menar, de här brotten var ju mycket våldsamma och då tänker man att det gav honom någon sorts tillfredsställelse av att vara våldsam, att vara brutal, att förgripa sig väldigt, så att säga, brutalt på sina offer. Och då tänker man att om han nu finner tillfredsställelse i detta så kan han i nästa och nästa och nästa tillfälle utan att bli stoppad vilja njuta ännu mer. Och där befarade man helt enkelt att han kommer att döda sina offer till slut.
Hagamannens hänsynslösa våld sticker ut. Kan det säga något om vem han är?
Ja, det återigen berättar förstås att det är en störd människa. Njuta av den sorters väldigt grov sexuell våld är ju förstås inget som är normalt bland oss människor.
Det är bråttom, men polisen har inte mycket att gå på. Signalementen mellan blont hår, normal kroppsbyggnad stämmer in på mängder av män i Umeå. Stadens invånare har börjat titta på varandra med misstänksam blick. Kan det vara den där underliga grannen som är Hagamannen? Uppgiften om att Hagamannen har små fötter som slagits fast efter fynd på brottsplatser och uppgifter från kvinnorna gör att polisen ber skoaffärer att hålla utkik efter män som köper skor i liten storlek. Män som har små fötter får leva med att både främlingar och närstående tittar på deras fötter med en misstänksam blick. Hagamannen kan vara vem som helst, dyka upp var som helst och är uppenbarligen kapabel att göra precis vad som helst. Gärningsmannaprofilgruppen gör vad de kan för att hjälpa polisen i sin utredning. De sätter sig ner och försöker sammanställa en profil över vem gärningsmannen kan tänkas vara, både till yttre och inre egenskaper.
Och man får ju mera input så att säga för varje brott också.
Ola Boja och hans kollegor i GMP-gruppen besöker brottsplatserna, samlar in så många iakttagelser de bara kan, även de som till en början kan verka oviktiga. I det här fallet finns flera brottstillfällen att studera och fler brottsplatser att undersöka. Mönster för hur gärningsmannen agerar blir tydliga och ger mer material till att bygga en gärningsmannaprofil.
Ja, det är lättare att göra på en serie. Man ser upprepande beteenden och sånt där, sådana som man kan nästan bestämma att här är ett fixt beteende, så här kommer man fortsätta.
När GMP-gruppen besöker en brottsplats är det inte fingeravtryck de letar efter, utan saker som avslöjar gärningsmannens beteende.
Ja, beteendet är också ett fingeravtryck skulle jag vilja påstå. Och det är det som skiljer GMPs arbete från vanliga brottsutredningar, att vi tittar till beteendet mera. Man kan, som utredare kan man tycka att det var en ilsken jävel eller sådär, men det påverkade egentligen inte jobbet. Men här kunde vi grotta ner oss i det.
Vem är en person som kan utföra så brutala och våldsamma handlingar? Hur ser hans liv ut i övrigt? Hur kan en sån person uppfattas av sin omgivning? Det är sådana frågor som GMP-gruppen sitter och arbetar med. Utifrån forskning om liknande fall där en gärningsman tagits fast målar de upp en sannolik bild av hur den potentiella gärningsmannen ser ut, är och agerar.
Han har troligtvis inte många vänner eller några kärleksfulla relationer.
Just det, och introvert.
Mm.
Vi är tillbaka hos Tom Packanen, vår gärningsmannaprofilexpert. Tillsammans med vår reporter Alice Löv tittar de igenom sammanfattningen av den gärningsmannaprofil som Ola Boja och hans kollegor på GMP-gruppen gjorde över Hagamannen.
Socialkompetensen är låg, håller sig gärna på sin kant.
I profilen över Hagamannen går att läsa att hans brutala överfall kan utlösas av att han blivit nobbad av någon kvinna tidigare under kvällen. Men polisen tror inte att han alltid behöver uppträda aggressivt mot kvinnor, även om han har svårt att veta hur han ska bete sig. Han kan upplevas som plump, tafflig eller burdus. Han har troligtvis inte många vänner eller några kärleksfulla relationer. Han är introvert och ser sig själv som en ensam varg. Det står också, som sagt, att hans sociala kompetens är låg och att han håller sig gärna på sin kant.
När du läser de här uppgifterna, vad är det för typ av man som du ser framför dig?
Alltså den bilden som målas upp här är ju nog av just den här socialt inkompetenta ensamstöringen som inte är så bra på relationer eller så. Det finns liksom slutsatser på lite olika nivåer här. Och just de här som har att göra med introvert och ensamvarig och de här som vi läste upp, så de kanske har mera att göra med just den här typiska bilden som kommer fram ur litteraturen.
Från forskning kring tidigare liknande fall där en gärningsman tagits fast kan man se att serievåldtäktsmän i högre utsträckning haft just de personlighetsdrag som står listade i profilen. Tom Packanen menar att eftersom resonemangen bakom uppgifterna som visar på hur gruppen kommit fram till sina antaganden inte finns med i sammanfattningen av gärningsmannaprofilen är det svårt att veta säkert, men att man kan anta att just uppgifterna om gärningsmannens personlighet kommer från forskningen och fakta från tidigare fall. I profilen går det även att läsa att gärningsmannen tros vara en kort man, mellan 165 till 170 cm, som har små fötter och inte är snabb. Detta kommer man fram till eftersom två tilltänkta offer lyckats springa ifrån honom. Det står också att han inte är intresserad av kläder och klär sig ganska omodernt. Och om han har ett arbete kan han uppfattas som udda bland sina arbetskamrater, men behöver inte vara utstött eller mobbad. Polisen tror att han arbetar på en mansdominerad arbetsplats eller ensam. Ett annat alternativ är att han kan vara arbetslös. Men det stämmer inte med att han alltid slår till på nätterna före arbetsfri dag.
Här finns det liksom några sådana observationer som är mer motiverade. Att till exempel att ha små fötter och inte snabb, och detta kommer man fram till eftersom två tilltänkta offer lyckats springa ifrån honom. Att där motiverar man liksom vissa av de här mera sammandrag av vad vittnena berättar. Och vissa är mera sen slutsatser som den här gruppen har gjort. För det första kanske man borde börja med att säga att sättet att göra gärningsmannaprofiler på så finns också flera olika.
Tom Packanen har tittat på hur gärningsmannaprofiler görs på olika ställen i världen och sett hur metoden för att göra en profil skiljer sig mellan olika länder och personer.
Själv förespråkar jag nu en sån syn där det bästa sättet är att titta på forskningen. Se, vad vet vi om våldtäkter till exempel, hur våldtäktsmän beter sig, eller vad vet vi om våld, grovt våld, hurdana personer är det som har gjort dem. Och sen på basis av den här vetenskapen, den statistiken, gör man de här prediktionerna. Men då man har forskat också i det att hur gärningsmannaprofiler görs internationellt, så det där har man också funnit att det finns en väldigt stor variation. Att det finns allt från liksom bokstavligen kristallkulor som folk tittar in i till då mera så här vetenskapligt baserade och motiverade. Att det är kanske viktigt att förstå just det där också, att det finns inte någon sån där internationellt godkänd standard att så här borde man göra gärningsmannaprofilering för att den ska vara liksom så här vettig.
Men Tom Packaren säger att även om en profil bygger på forskning och fakta om tidigare fall, så är det knappast en garanti för att den kommer stämma in på den faktiska gärningsmannen.
Även om den är forskningsbaserad och liksom så vetenskaplig som den kan vara, så forskningen säger, då man har sammanställt liksom flera olika studier, så hittar man nog samband mellan hurdant brott det är och gärningsmannakaraktäristika. Men det där problemet är det att då talar vi på gruppnivå. Och då vi går till individualnivån från den här gruppnivån, och det här är ju förstås ett problem som är allmänt för beteendevetenskap överhuvudtaget, eller medicin eller någon annan vetenskap också, att vi har en massa forskning på gruppnivå och sen är det specifika enskilda fall som vi har att göra med. Så där blir felmarginalerna då jättemycket större.
Jakten på Hagamannen pågår för fullt. Han kan inte få gå lös och fortsätta sina överfall. Polisen befarar att hans våld kommer eskalera, och det är ett högt tryck från allmänheten att han måste tas fast. Till sin hjälp har man gärningsmannaprofilgruppen som man hoppas ska kunna bidra i jakten. Men hur väl kommer gärningsmannaprofilen visa sig stämma i fallet med Hagamannen?
Vi tyckte att den här anknytningen till Haga, Hagaområdet där, måste väl lova att han hittar så bra där. Måste bero på att han bor där.
Ola Boja och kollegorna på GMP-gruppen har jobbat hårt för att få fram en profil som förhoppningsvis ska kunna hjälpa polisen i sitt arbete att hitta Hagamannen. De anar att han måste bo i området eftersom han verkar kunna hitta bra bland små gator och mörka hörn. Och det verkar som att han rör sig i samma mönster som andra boende på Haga, som varit inne i stan på kvällen och sen rört sig hemåt.
Han kom sannolikt samma passage som de andra. Sen valde han väl ut ett offer och sen knallade han väl efter. Han valde säkert ut flera som inte gick åt lämpliga håll, och då vände han och började om igen kanske.
Gärningsmannaprofilgruppen har sammanställt en profil över vem gärningsmannen tros vara, både till yttre och inre egenskaper. Samtidigt fortsätter överfallen i Umeå. Och allt eftersom fler brott begås får Ola Boja redigera profilen och lägga till nya uppgifter.
Vi gjorde någonstans mitt i där, tror jag. Och sen så kompletterade vi den vart efter det hände då. Ja, jag kommer ihåg att jag hade det där på datorn och man fick hoppa in och korrigera vart efter det hände nya och sådär.
Det är början av 2000-talet. Och i Umeå har rädslan för Hagamannen blivit en del av mångas vardag. Hans närvaro ligger som en våt filt över stan och många tjejer tar omvägar hem för att slippa folktomma gator. Vissa väljer att inte ens gå ut och stannar hellre hemma på kvällen i rädsla för att bli Hagamannens nästa offer. Det släpps en fantombild på Hagamannen. En teckning över hans ansikte utifrån hans offers vittnesmål. Teckningen visar en man som stirrar rakt fram. Han ser alldaglig ut. Tunna läppar. Något smala ögon. Många tycker nu att de känner igen mannen på bilden. Han liknar många män i Umeå. En del personer som liknar fantombilden får vänja sig vid att folk vänder sig om på stan, studerar dem, försöker se storleken på deras fötter. En lärare i Umeå börjar se hur elever tittar på honom på ett nytt, misstänksamt sätt. Att han påminner om mannen på fantombilden har blivit ett stort hinder för honom i vardagen. Och han kommer senare berätta i radio om hur han tvingas inleda sina lektioner med att ta upp frågan och intyga att han inte är Hagamannen. Samtidigt genomför polisen rekordmånga topsningar. Det vill säga att de ber män som någon lämnat ett tips om att lämna sitt DNA genom saliv. Många män genomgår topsningen i hopp om att kunna avskrivas från alla misstankar och slippa blickarna på stan. Men larmen om nya överfall har samtidigt tystnat. Attackerna som tidigare skedde tätt upphör. Var har Hagamannen tagit vägen? Kommer han slå till igen snart? Det går ett år. Det går två år utan några spår av Hagamannen. Kan man andas ut nu? Är Hagamannen borta? Det går ett par år till utan att någon hör något från Hagamannen. Vissa spekulerar i att han kanske dött. Det har blivit år 2005. Många lever fortfarande med rädslan, men efter 5 års tystnad verkar det som att historien om Hagamannen är ett avslutat kapitel. Men sen kommer den 10 december 2005, då han plötsligt slår till igen.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas 3 ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
En 51-årig kvinna är på väg hem en kväll och promenerar över en bro när hon ser en gestalt närma sig henne. Han ser först ut att raggla, som om han var mycket full. Men kvinnan kommer senare vittna om att hans steg plötsligt förändras. Han börjar gå rakt och målmedvetet mot kvinnan. Han slänger sig på henne så att hon faller till marken. Hon kämpar för att ta sig loss, samtidigt som han drar ner henne mot älven. Där sker en brutalt våldsam våldtäkt där Hagamannen biter av hennes öra och säger att han ska döda henne. Ett rop från någon på bron ovanför som undrar vad som står på blir troligen kvinnans räddning. Det får Hagamannen att avbryta mordförsöket och lämna platsen. Det blev som polisen befarade. Våldet har eskalerat och det råder inga tvivel om att Hagamannen är beredd att döda. Människor är frustrerade över att polisen ännu inte gripit någon. Kan den gärningsmannaprofil som gjorts vara till hjälp? Eller är det i det här fallet kanske tvärtom?
Det är ingen vetenskap, det här är ett hantverk. Precis som, nu tänker en meteorolog. De mäter lufttryck, vindriktningar, nederbörd och allt möjligt. När de har en massa sådana där data så klumpar de ihop det. Då kan de säga, så här ungefär blir vädret imorgon. Och likadant är det med gärningsmannaprofilering. Man försöker samla ihop så mycket faktauppgifter som möjligt. För att kunna säga att så här ser den här gärningsmannen ut.
En gärningsmannaprofil ska fungera som ett verktyg för utredande poliser. För att underlätta för dem att sålla bland tips och misstänkta. Förhoppningen är att en gärningsmannaprofil ska få in polisen på rätt spår. Men i det här fallet ska det komma att visa sig att profilen över Hagamannen inte stämmer.
Men det kanske var så att det där var inte något lyckokast, den här profilen.
Så vad var det då som inte stämde? Vem är den riktiga gärningsmannen och på vilket sätt skiljer sig han från bilden som profilen målat upp? Vi är tillbaka till 2005. Ytterligare tips har kommit in till polisen. Det är en av många uppgifter från någon som tycker sig ha mött en man som liknar fantombilden. Men polisen tar tacksamt emot alla betraktelser från allmänheten och bestämmer sig för att kolla upp mannen. Han är en 33-årig familjefar, jobbar som plåtslagare på en verkstad. Han tas in på förhör där han ombeds att lämna ett DNA-prov. Det har mängder av män i Umeå gjort innan honom, men den här mannen säger att han inte vill. Men i slutändan har han inget val. Utredarna använder sig av en lag som mer eller mindre tvingar mannen att genomföra topsningen. Han blir den 777:e mannen att topsas i Hagamannen-utredningen. Det dröjer några dagar innan analysen av provet är färdigt. Men på förmiddagen den 29 mars 2005 kommer provsvaret. Den 33-åriga mannens DNA matchar det DNA som hittats i samband med minst tre av överfallsvåldtäkterna. Polisen åker till mannens arbetsplats. Där griper man honom. Inför chockade arbetskamrater på verkstaden sätts han i baksätet av en polisbil. Efter att ha spridit skräck i 8 års tid är nu Hagamannen gripen. Gärningsmannen bor med sin fru och sina 2 barn strax utanför Umeå. Han verkar leva ett lugnt liv, utåt sett som vilken småbarnspappa som helst. Ola Boja, som varit med och arbetat fram gärningsmannaprofilen, kan nu se hur punkt efter punkt i profilen inte stämmer.
Och jag vet att jag skrev om att han sannolikt inte hade någon familj och barn och sånt där. Hade han ju sedan många år. Skötte barnen exemplariskt, var någon slags skolledare och sånt där. Ja, där blev det jobbigt.
Inte heller bodde mannen på Haga, så som Ola Boja och hans kollegor trott.
Men visade sig sen, hans bror bodde i det området. Och när det var firmafest, då bodde han hemma hos brorsan. Och när det var firmafest, då blev han full. Och när han blev full, då gjorde han så här. Men det var svårt att veta då.
Profilen som togs fram över Hagamannen beskriver en helt annan person än den småbarnspappa som sen kunde gripas. Han är inte den där ensamvargen som håller sig på sin kant, som har svårt att bete sig runt kvinnor och inte har några nära relationer eller ett förhållande. Utåt sett ser den riktiga gärningsmannen ut att vara nästan motsatsen. Men att profilen beskriver en ensamvarg med få relationer är dock ingen slump, det menar Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.
Ja, men det grundar han på det enkla faktum att tittar du på serievåldtäktsmän som begår liknande typer av brott som Hagamannen gjorde, så hittar du stor andel av de här personerna som kommer ha den där typen av egenskaper. Som sagt, här har du den enkla statistiken i sin alldeles vanliga form. Det är helt enkelt så att de är såna när de begår den typen av brott. Åtminstone många av dem. Sen finns det förstås återigen det som man ibland kallar för outliers, det vill säga personer som inte motsvarar den här beskrivningen. Och han råkade just vara en av dem.
Många i mannens omgivning är chockade och har svårt att få ihop bilderna. Att mannen som annars lever ett vanligt småbarnsliv och ser ut att ha en nära relation till sin fru samtidigt är den våldsamma våldtäktsman som terroriserat stan i flera år. Inte heller var gärningsmannen dömd för något våldsbrott tidigare.
Också en sån här faktor som förstås bidrar till att det blir svårare att få tag i personen. Vi räknar med att människor upprepar sina beteenden, och om ett beteende är brottsligt och mycket vanligt så är det ju ganska hög sannolikhet ändå att han har åkt fast för senare. Det är därför man kollar så noga personer som har tidigare dömts för liknande brott där man har sådana här fall. Därför att man hoppas att bland dessa så finns den här gärningsmannen. Och finns han inte så är det omedelbart mycket svårare att klara upp brottet.
Hagamannen nekar till en början till brotten han begått. Men under förhör kommer han så småningom börja att erkänna.
Alltså det är helt enkelt så att det inte längre är meningsfullt att ljuga när man är överbevisad. Det var ju DNA-bevisning bland annat, och DNA-bevisning är mycket stark. Om man är så pass överbevisad så är det inte meningsfullt att ljuga längre. Dels därför att det är svårt att ljuga. Det är mycket mer ansträngande att ljuga än att tala sanning. Och dels så är det just så att det är en fördel om man avtjänar sitt straff att inte ljuga, därför att då kan man gå igenom behandling och som dels kan hjälpa en att bli av med eller åtminstone så att säga mildra den där typen av behov. Och dels så får man också så att säga lugnare liv i fängelse om man alltså då inte hela tiden förnekar och undandrar sig behandling och så vidare. Så det är inte ovanligt att man erkänner i sådana sätt.
När gärningsmannen erkänt står det klart att den gärningsmannaprofil som gjordes på Hagamannen inte stämde in på den faktiska gärningsmannen. Med undantag för vissa uppgifter om hans troliga arbetsplats så verkar det som att de flesta punkterna hamnat fel.
Så det verkar ju lite sådär allmänt som att man är lite har fastnat i en sån där stereotyp bild av hur en sexualbrottsling ser ut.
Tom Packanen, vår gärningsmanna profilexpert, som tillsammans med vår reporter Alice Löv går igenom profilen, tycker att med facit i hand så liknar gärningsmanna profilen över Hagamannen mer en stereotyp av en serievåldtäktsman än den faktiska gärningsmannen.
Och igen, egentligen, vi kommer liksom till den där samma problematiken som vi talade om där tidigare, att på gruppnivå så är det till exempel nog så att ofta så serievåldtäktsmän så har vad motsvarigheten på svenska, man talar om mate value, alltså deras förmåga att hitta en partner eller att upprätthålla liksom intima relationer där de till exempel har tillgång till sex och så är sämre än hos eller lägre än hos det där andra. Så, och det verkar som att man är lite in på den stereotypin här. Men det är en stereotypi som på gruppnivå också stämmer överens enligt forskningen. Men sen är det problemet att just i individualfall att det finns stor variation och heterogenitet där också.
Men då tänker jag så här att det här är ju kanske då på gruppnivå någonting som man faktiskt har stöd för i vetenskapen. Mm. Så egentligen så är det här helt rimliga uppgifter. Mm. Men just i det här fallet så funkar inte det alls. Är det ett klassiskt exempel på den här felmarginalen då?
Ja, det är just det här. Det var det jag sa där tidigare. Just att det här exemplifierar bra just det där problemet. Att fast det finns liksom, fast vi hittar de här sambanden liksom på gruppnivå, så i enskilda fall så, så kan det hända att det ser helt annorlunda ut, att det slår fel.
Och just de här felmarginalerna som Tom Packanen pratar om är något som lett till att gärningsmannaprofilering har varit uppe för debatt.
Felmarginalerna är så pass stora att det är ganska många som är av den åsikten att gärningsmannaprofilering inte borde användas alls.
Nej, alla är inte sålda på konceptet att en gärningsmannaprofil kan hjälpa polisen i jakten efter en förövare.
Det fanns där 2008-2009 så var det en ganska intressant akademisk debatt. Och ena sidan var det Brent Snuck, en där rättspsykolog, kanadensisk rättspsykolog, som hade gjort då sammandrag av forskningen och konstatera just de här problemen, att ja, på gruppnivå hittar man vissa samband, men att på individnivå så är felmarginalerna så stora att de drog slutsatsen att man borde inte använda det överhuvudtaget. Men sen var det några tyska rättspsykologer igen som svarade på det här och sa att hej, att nu åker babyn lite ut med badvattnet här. Att ja, det finns problem och ja, det här problemet att gå från gruppnivå till individualnivå, så vi är medvetna om det. Men det betyder inte liksom att allt det här bara är skräp och ingenting är användbart någonsin. Utan vi som kliniker som håller på med det här, som gör gärningsmannaprofilering, så vi är nog medvetna om de här begränsningarna och vi tar det i beaktande och vi försöker kvalificera våra det där, prediktioner och det vi ger ut där, med att också berätta om de här felmarginalerna, om att berätta om de här olika hypoteserna och ja, vi behöver mera forskning i tillämpning och allt det här, men att, och sen och det, så debatterades det så där akademiskt lite fram och tillbaka, men att jag tyckte det var bra exempel just på det här, hur vetenskapen överhuvudtaget och hur liksom, forskning och praxis kan liksom diskutera med varandra för att utveckla metoder och försöka komma vidare och förbättra liksom både praxis och forskning.
Men en del går även så långt i sin kritik mot gärningsmannaprofilering att de menar att en felaktig profil till och med kan vara skadlig för en utredning. Att en missvisande bild kan få utredare att bortse från spår som inte stämmer in med profilen och därmed gå miste om att hitta den skyldige.
Men sen också så, det finns ju en hel del liksom, ska vi säga, missförstånd kring det, att vad gärningsmannaprofilering är och vad det används till och på vilket sätt den är till hjälp, om den är till hjälp. Så man har kanske lite en sån snedviden bild, kanske dels från så här underhållning och Hollywood och så, att det där, att det handlar om att identifiera gärningspersonen. Men det handlar det inte om. Utan ideellt handlar det om ett sorts stöd, ett hjälp, ett verktyg, ett sållningsverktyg för polisen som hjälper att prioritera misstänkta. Det vill säga att om du har en stor pool av liksom misstänkta eller no, ja, speciellt i fall förstås där du vet vem den misstänkta är, så då kan en profil hjälpa till med att snäva till det lite. Varifrån löns det för oss att börja leta? Att där vi liksom, och då spelar vi ju alltid med sannolikheter också. För just att det liksom utgångspunkten förstås att förutspå någons beteende eller att veta exakt vem det är, så det liksom, så exakt är inte den vetenskapen, så därför talar vi i liksom sannolikheter.
Tom Packanen tycker själv att det är viktigt att en gärningsmannaprofil är transparent, att den förklarar tydligt hur gruppen kommer fram till vissa antaganden och vilka uppgifter som det finns belägg för i forskning och inte. Men också att det ska vara tydligt att profilen inte är fakta utan teorier.
Man får ju akta sig lite också då man liksom sen analyserar liksom profiler i efterhand. Så det är ju, liksom, det är ju lätt sen i efterhand att vara efterklok och säga att men det här var ju inte alls så här det var, utan det var så här. Att varför sa inte ni att det var så här? Vi vet att det är så nu. Men att det där, sen å andra sidan så någonstans måste vi ju också kunna ställa frågan att ifall det är så att det finns att felmarginalerna är så stora, då måste vi också ifrågasätta praxis lite och fundera att hur kan vi göra det liksom mer förståeligt vad de här gärningsmannaprofilerna är och vad de inte är, så inte blir missförstånd och felanvändning av dem.
Efter att Hagamannen kunnat sättas fast och man kunde se svart på vitt att gärningsmannaprofilen inte stämde, fick Hagamannen-utredningen motta en del kritik. Man ifrågasatte hur det kunde ta så lång tid innan Hagamannen greps och undrade ifall gärningsmannaprofilen i det här fallet snarare skälpt än hjälpt.
Det finns alltid en gigantisk variation mellan olika individer.
Du hör Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi igen.
Och de här variationerna kommer vi aldrig att kunna förutse. Det är ju det som är, så att säga, den grundläggande mänskliga egenskapen, att vi är inte förutsägbara i detalj.
Jerzy Sarnecki har svårt att se hur gärningsmannaprofilgruppen skulle kunna ha gjort på något annat sätt i fallet Hagamannen. Det är eftersom en profil målar upp en bild av just en typisk gärningsman. Men i det här fallet visade sig gärningsmannen vara atypisk.
Så att det, hela den här verksamheten handlar som sagt om att gå på de karaktäristiska egenskaperna, det vill säga gå just på ett sånt sätt som är typiskt. Så att skälla på den där gärningsmannaprofilgruppen, att de har inte gjort det de borde ha gjort, nämligen gå på typiska fall, det är lite märklig kritik, tycker jag.
Hagamannen döms till 14 års fängelse för våldtäkter och mordförsök. Umeå kan andas ut efter att ha levt i 8 års rädsla. Men ärren som Hagamannen orsakat finns kvar. Ola Boja och hans kollegor kan inte annat än att medge att den gärningsmannaprofil de gjorde i det här fallet slog fel. Men det finns vissa funderingar som Ola Boja ännu inte riktigt har kunnat släppa.
Det jag skulle vilja, inte omvärdera, men jag skulle vilja ha haft tid och möjlighet att ta reda på, hade han verkligen ett ömt och nära förhållande med sin fru och sin familj, eller var det bara på ytan? Det såg ut så, det gavs aldrig tid för det. Jag skulle också vilja veta när man i hans omgivning började misstänka att det var han. Hur lång tid innan man till slut anmälde honom. Lojaliteter är starka. Och man vill inte tro att någon kompis, hur små fötter han än har, gör såna här saker. Och det är naturligt. Vi kan inte gå omkring och ta ont om varandra hela tiden. Det skulle se illa ut eller vara illa.
När man ser tillbaka på fallet med Hagamannen är det många som fortfarande förvånas över Hagamannens dubbelnatur. Hur han kunnat leva ett småbarnsliv och utåt sett sett ut som vilken pappa som helst, samtidigt som han varit en serievåldtäktsman. Men Jerzy Sarnecki är inte förvånad.
Hörru du, jag har alltså varit i den här branschen i 50 år. Allt är möjligt. Människor är oerhört sammansatta varelser. Och vi har en fantastisk uppsättning av olika mekanismer som skyddar oss mot oss själva, så att säga. Så att, som sagt, under alla dessa år har jag sett så mycket oväntat att oförutsägbart, så att det här hör inte till de största märkvärdigheterna alls.
Du har hört Mördarens profil, en podd av Filt för Nådio. Producent var Alice Löv. Exekutiv producent Mark Malmström Fast. Tekniker var Astrid Anka Krona. Och jag heter Olivia Sandell.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.